Sverige rustar upp med soldater och vapen. Men blir vi säkrare? Och vad är det vi försvarar? Det här är Filosofiska rummet, om vi blir säkrare av upprustning. Och här finns Karim Jebari som är filosof och Ulrika Möller och Linus Hagström som är statsvetare och forskare om säkerhetspolitik. Mycket välkomna.
Tack.
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 Och välkomna alla lyssnare. Det är ju så att Sverige har inte satsat så här mycket på försvaret sedan kalla kriget. Och vi är ju som bekant numera också medlemmar i försvarsalliansen NATO efter att Ryssland inledde sitt fullskaliga krig mot Ukraina för snart 4 år sedan. Även runt om i världen rustas det efter att maktbalansen har förskjutits från ett dominant USA till en värld med fler stormakter. Vi ska vrida och vända på den här frågan om säkerhet förstås under programmet, vad det handlar om, vad det är som skapar säkerhet. Men om vi skulle kunna börja med att ni svarar helt kort på den här frågan som ligger i botten, så får ni utveckla det mer sen. Blir vi säkrare av att rusta upp militärt? Vad säger filosofen Karim?
Ja, allt annat lika.
Ulrika?
Nej, vi kan bli säkrare genom förstärkt försvarsförmåga, men vi blir inte per automatik säkrare av militär upprustning.
Och Linus, du som jobbar på Försvarshögskolan och också gett ut i debatten med kritiska perspektiv på svensk säkerhetspolitik, vad säger du?
Känslan av säkerhet verkar ökat och att vi kanske också blir säkrare i vår identitet. En identitet som handlar om att vi är en del av väst och vi är en del av NATO och vi skyddar en europeisk säkerhetsordning. Så identiteten har nog säkrats, men jag är mer osäker på den fysiska säkerheten av samma skäl som Ulrika sa.
Ja, men ni har ju lite olika ingångar i det här. Men jag tänker, när jag pratade mer inför det här programmet så tog ni ju alla upp säkerhetsdilemmat, som jag uppfattar som kärnan i den här problematiken, som ett uppenbart problem i tider av upprustning. Ett begrepp som först formulerades 1950 och som innebär att upprustning paradoxalt nog kan leda till minskad säkerhet. Ulrika, hur ser det säkerhetsdilemmat ut?
Jag använder ju det som en utgångspunkt till mitt nej där då, så att säga. När jag säger förstärkt försvarsförmåga så handlar ju det om en militär förmåga avsedd till just försvar. Alltså det är en defensiv förmåga till skillnad från en offensiv. Men det är ju svårt att upprätthålla den här distinktionen mellan defensiv och offensiv i praktiken. Det finns alltid en risk att omvärlden betraktar en defensiv insats som en offensiv förmåga eller en offensiv intention då, så att säga. Den enes upprustning riskerar att skapa osäkerhet hos den andra och då motiveras den också då att rusta upp. Och det här är ju inledningen till det som omnämns som en rustningsspiral, och det bottnar då i det här säkerhetsdilemmat.
Det här var ju något som formulerades då första gången 1950. Hur i teorin ökar också risken för krig bara för att upprustning ökar och kan leda till en sån här upprustningsspiral?
En motor bakom upprustning, det är ju idén om avskräckning. Att du så att säga skaffar dig försvarsförmågor som avskräcker den andra från ett väpnat angrepp då. Ur det perspektivet så skulle ju svaret vara nej då. Man söker stabila tillstånd genom ömsesidig avskräckning då, som en... Nu kommer vi in på frågor om maktbalans i internationell politik. Och det tydliga exemplet är ju idén om kärnvapen avskräckning då. Att det ska så att säga fungera stabiliserande. Men avskräckning är också behäftat med osäkerheter på så sätt att det bygger på en väldigt tydlig förmåga till att signalera intentioner och så vidare. Och det finns utrymme för tolkning det här och att signaler missförstås och sådär. Så att det är förknippat med risk och osäkerhet.
Karim, vad säger du? Du som sa att ja, det blir säkrare med upprustning, allt annat lika. Men du hade ändå funderingar kring det här säkerhetsdilemmat.
Ja, så säkerhetsdilemmat beskriver en situation på ett abstrakt plan. Så om du har två parter som är huvudsakligen jämbördiga och en part börjar rusta upp, då kommer det trigga en reaktion hos den andra. Men i vårt partikulära fall, när det kommer till Sverige, som vårt försvar har i princip gröpts ur. Först av jättestora nedskärningar, sen att man skulle lägga om till någon slags märkligt insatsförsvar. Och så har vi samtidigt en situation där Ryssland har rustat upp massivt nu under både före kriget och under kriget och skapat sig formidabla förmågor. I vår situation så kommer liksom Rysslands fortsatta upprustning kommer att förmodligen att fortsätta oavsett vad vi gör. Så i en sån situation så kommer liksom stärkning av vår försvarsförmåga eller vår förmåga inte att påverka vad vår motpart gör.
Linus, vad säger du?
Det är väldigt lätt att man missar att säkerhetspolitik inte är bara någonting som... Det börjar inte med den andra parten, vad den andra parten gör, utan man är själv inskriven i en slags relationell eller systemisk logik. Mm. Där det man själv gör också kan få konsekvenser. Det är det som gör säkerhetspolitiken så utomordentligt komplicerad. Det handlar om att försöka avläsa andra aktörers intentioner och bedöma deras förmågor. Att försöka bedöma kausala relationer, försöka förstå hur saker och ting påverkar varandra. Men också att försöka förstå hur man själv är inskriven i den här logiken. Till skillnad från Karim så är jag inte säker på att den här, även om det nu är så att Ryssland rustar upp, men Ryssland är också väldigt... Man har fullt upp helt enkelt med sitt anfallskrig i Ukraina. Och Ukraina-fallet ser jag som att det skiljer sig väldigt mycket från det svenska fallet. Utan att liksom på något sätt stödja Rysslands anspråk till Ukraina, det är såklart helt orimligt att göra det, så kan man ändå säga att i de ryska identitetsdiskurserna liksom, så spelar Ukraina en stor roll på ett sätt som inte Sverige gör. Däremot så spelar ju den här föreställningen av väst en stor roll för Ryssland. Och nu har vi ju i någon mening gått med i det här som då kallas lite slarvigt för väst. Så att genom att gå med i NATO, genom att liera oss här nära USA, så tror jag att vi för första gången på ett sätt också riskerar att bli en måltavla för rysk aggression. Men Ryssland är ju fortfarande långt svagare än NATO.
Jag tänker att en viktig aspekt som man måste förhålla sig till när det kommer till internationella relationer och geopolitik, det är att geografi spelar väldigt stor roll. Och att vi inte kan flytta. Så Sverige kan inte flytta på sig. Och Ryssland, vi kan inte flytta på Ryssland heller. Så att det här är liksom, vi måste förhålla oss till vårt närområde. Och det här förhållandet kommer att finnas så länge som våra respektive stater finns. Så jag tänker att de som... Om jag pratar om mig själv, alltså om man pratar om upprustning, så handlar det inte om försvarsbehov idag, utan det handlar om 10 år. Och Ryssland kommer med allra största sannolikhet vinna det här kriget i Ukraina om, säg, 1 eller 2 år, kanske mindre än så. Och då kommer det vara en väldigt prekär situation. Det här med NATO och försvarsalliansen, vi kan inte heller vara säkra på att den kommer finnas om 10 år. Vi vet ju att USA har liksom ett strategiskt intresse att flytta sitt fokus från Europa till Asien. Så jag tror att det finns väldigt många osäkerhetsfaktorer här som man måste förhålla sig till.
Jag vill knyta an till Karims inledande beskrivning här också om säkerhetsdilemmat som en analytisk eller teoretisk tankefigur då. Det är ju ett exempel på en spelmetafor, och den illustrerar hur rationella aktörer, givet hur spelet är utformat, kan agera på ett sätt som ger kortsiktig måluppfyllelse, men långsiktigt så är det här så att säga suboptimalt eller inte dåligt för kollektivet, låt oss säga så. Och i fallet med säkerhetsdilemman så är det ju frånvaron av regler och en överordnad auktoritet som betonas. Och det finns också en bristande möjlighet till kommunikation mellan de här spelarna då.
Så att, men det här att det inte finns en världspolis? Att
ja, precis. Och jag vill nämna då att det här har ju så att säga den realistiska tanketraditionen i studiet av internationell politik. De har ju så att säga byggt in och byggt vidare från säkerhetsdilemmat. Och det finns en hel knippa av teorier inom det här perspektivet. Det har ju blivit inflytelserikt genom den strukturella realismen som den utvecklades av Kenneth Walls 1979.
Och då får vi säga något om vad,
och då är
vad
det här, är för något. Det är liksom... Där betonar man liksom det anarkiska inslaget och att det motiverar staterna särskilt starkt att säkra sin överlevnad. Så i den mån det finns stabilitet i världspolitiken så beror det på olika polaritetskonstellationer. Vi pratar om det här att vi befinner oss i en tid av ökad stormaktsrivalitet och så vidare. Alltså stormakter som maktbalanserar då.
Jag tänkte också bara knyta an till det som du sa, Karim. Jag håller ju helt med dig om att nedrustningen i Sverige, eller vad ska man säga, fokusförflyttningen för det svenska försvaret antagligen var alldeles för radikal. Sen också att vi befinner oss där vi befinner oss, men även det är självklart liksom så att geografi spelar en stor roll. Men det spelar ju också en roll så tillvida att vi har en granne som vi också på något sätt måste kunna förhålla oss till. Ett grannland som vi inte bara kan hantera med hjälp av avskräckning, utan där det också behövs andra verktyg i verktygslådan. Ganska ofta låter det nu som att Putin är av ett sånt slag att honom kan man inte prata med. Ryssland går inte att diskutera med. Och det här leder ju till att avskräckning blir det enda verktyget. Men medan den här realistiska skolan som Ulrika pratar om, den förespråkar ju att avskräckning kompletteras med olika försök till avspänning. Och det ser vi väldigt lite av idag.
Vad är det då? Vad är det för åtgärder som, hur skulle man kunna så att säga, bryta den här rustningsspiralen eller minska risken för hot och osäkerhet? Ja.
En grund för all diplomati, det är ju att olika stater inte har samma intressen. De har inte samma värderingar. Och diplomati används i syfte att försöka så gott som möjligt ändå komma överens. Så diplomati är ju en sån sak. Men om man flyttar sig då från den här realistiska skolan till en annan skolbildning inom internationella relationer som heter konstruktivism. Där finns ju en idé som heter sekretisering, alltså att man pratar fram hot i någon mening. Hoten förstoras genom liksom berättelser och språk om de här företeelserna. Och då menar den här skolbildningen att man behöver också avsekretisera. Man behöver försöka prata om andra som om de inte vore hot, eftersom den här sekretiseringen just driver rustningsspiraler av det slag som säkerhetsdilemmat är ett exempel på.
Men jag tänker, det finns ju någon uppenbar ett problem också, så att säga, att om man har en aggressiv granne som attackerar andra stater, hur ska man kunna lyssna och komma till avspänning med den?
Jag förstår precis vad du menar, och det är ju så som debatten har låtit i Sverige. Alltså,
men är det inte liksom en sanning i det också?
Jo, menar du? Jag ska säga så här. Man använder ju också väldigt mycket historiska analogier som har blivit väldigt förgivetagna. Putin är som Hitler. Det här läget som är nu, det påminner om läget innan andra världskriget. Det här förutsätter ju då, de här analogierna förutsätter att Putin har revisionistiska ambitioner. Ryssland har en aptit på andra områden som påminner om Hitlers expansionistiska aptit och sådär. Jag är till att börja med inte alls säker på att det stämmer, men det här är väldigt förgivetaget att det är så här. Men utöver det så har jag svårt att se vad alternativen är. Jag menar, även under kalla kriget så pratade ju, var det toppmöte mellan USA och Sovjetunionen och så. Så den här idén om att värderingar ska styra, det är en slags neokonservativ idé som utvecklades i USA, framförallt kanske efter kalla krigets slut. Jag tycker att det är en ganska farlig idé för hur man bedriver säkerhetspolitik.
Och utöver den här tyngdpunktsförskjutningen från avskräckning till avspänning, så kan vi också lyfta in det liberala perspektivet. Det gör ju Linus genom att prata om den diplomatiska verktygslådan. Det finns idén om att det går att byta spel. Alltså vi kan röra oss från säkerhetsdilemmat genom att aktörerna över tiden har interaktioner, alltså samtal, kommunikation, som gör att man över tiden kan ändra spelets regler. Det handlar ju om att skapa överenskommelser som så att säga dämpar inslaget av en anarki i internationell politik. Så att det är en slags spelförflyttning då över tiden som är ett möjligt svar till det här med hur man kan undvika en rustningsspiral.
Min uppfattning är att analysen måste också vara känslig för de faktiska förhållandena, hur det ser ut idag. Om det hade varit 2014 eller 2015. Sverige hade kunnat främja Minskprocessen och liksom sätta diplomatiskt tyngd på att försöka få till en fredlig lösning på den konflikten som fanns i Ukraina. Och det fanns en process eller ett avtal som syftade till åtgärder som Ryssland skulle vara nöjda med. Då. Men när Minskprocessen spårade ut av olika anledningar, där hade Sverige kunnat bidra mer aktivt till den, till exempel. Men nu befinner vi oss i en annan situation. Sverige är de facto i ett proxykrig mot Ryssland. Alltså vi skickar ju vapen till en part i ett krig där Ryssland är delaktig i. Jag önskar att vi inte var det, förstås. Men nu när vi är i ett proxykrig så blir det väldigt svårt att säga att vi har goda avsikter. Det kommer inte de köpa.
Vi ska gå vidare med just vad upprustningen ska skydda i filosofiska rummet om vi blir säkrare av upprustning med filosofen Karim Jebari som ni hörde nyss och statsvetarna Ulrika Möller och Linus Hagström. Vad är det vi ska försvara? På konferensen Folk och försvar i år sa försvarsminister Pål Jonsson att Ryssland kommer att utgöra ett allvarligt hot mot Sverige med allierade under överskådlig tid. Europa står inför något som kan vara ett existentiellt hot. Därför måste Sverige stärka NATO, rusta upp och stötta Ukraina.
Att stödja Ukraina, det är inte ett val, det är en plikt. Framtiden för den europeiska säkerhetsordningen, den avgörs nu på slagfälten i och kring Ukraina. Och där avgörs de kommande generationer i Europa ska få växa upp i ett Europa styrt av folkrätt eller den starkes rätt. Att stödja Ukraina är därför en investering i vår egen säkerhet och i vår egen framtid.
Vad säger ni? Vad är det vi ska försvara?
Man kan säga så här, i den svenska säkerhetspolitiska debatten så finns det många olika så kallade säkerhetssubjekt. Det är mycket som man återkommer till som ska säkras. Man pratar ju såklart om att i Sverige, och det verkar ju ganska, det borde vara ganska självklart med tanke på att det svenska försvaret ska, det borde ju syfta till att försvara Sverige. Men det flackar också fram och tillbaka mellan Sverige och en europeisk säkerhetsordning. Man pratar om att det är värderingar som ska säkras. Det är Finland och det är Baltikum. Väst förekommer ofta som ett säkerhetssubjekt som ju är otroligt diffust. Och det här visar ju någonstans också att det är inte nödvändigtvis den fysiska säkerheten som alltid är i fokus, utan ganska mycket är det en identitet som ska säkras. Och det här visade sig, tycker jag, under NATO-debatten där högt uppsatta svenska politiker pratade om att äntligen är vi hemma, nu är vi hemma i väst, nu är vi verkligen i den fria världen, den här typen av saker. Så det visar att hur debatten glider fram och tillbaka och att det är ganska oklart egentligen vad det är som ska säkras. Och man pratar inte heller om möjliga liksom, problem med avvägningar och kanske främjas försvaret av den europeiska säkerhetsordningen genom att Sverige går med i NATO och rustar upp, men kanske främjas inte alltid Sveriges egen fysiska säkerhet och den här typen av avvägningsproblematik.
Finns det motsättningar mellan de här olika målen, eller vad man ska kalla det?
Om du har flera mål så kommer ju per definition så kommer dina resurser att fördelas på fler mål. Ett exempel på det är ju USAs liksom, under en period där man skulle främja demokrati i Mellanöstern och hur man då attackerade då Irak och sen Afghanistan och man pratade om att attackera Syrien och sen skulle man liksom, så jag menar, allt det här har ju underminerat både den liksom, globala stabiliteten och USAs säkerhet. Så där finns det ju en direkt motsatt förhållande.
Om jag ska anamma det svenska perspektivet då, så skulle jag säga att det är ju ett försvar ytterst för folkrätten som en bärande princip i den internationella politiken. Alltså den lilla statens rätt till nationellt självbestämmande. Det är ju den principen som Ryssland bryter emot genom sitt anfallskrig. Och det är ju en bärande idé i så att säga ett system som försöker ta sig ur säkerhetsdilemmat och in i ett annat samarbetsspel som är mer tydligt förankrat i regler, normer och värderingar. Och
så... Är det du uppfattar som att det är det vi ska försvara?
Om vi pratar om utrikespolitiken, att den bygger på världsuppfattningar, normativa principer och strategiska idéer, så är det den normativa idén. Det är en bärande princip som är en viktig grund för Sveriges stöd till Ukraina, det skulle jag säga.
Det finns ju möjliga avvägningsproblem där. Och jag tänker, även om jag såklart håller med om det som du säger, Ulrika, det är ju så som regeringen legitimerar den förändrade säkerhetspolitiken. Så där är vi överens liksom. Men lyckas man, där är jag mer osäker. Och det handlar ju om att i precis samma skede som Sverige går med i NATO så utvecklas USA i en odemokratisk riktning. Och det finns flera medlemmar i NATO som inte heller är fullvärdiga demokratier. Så att liksom hissa demokratins flagga och säga att det är det här entydigt som vi ska försvara, samtidigt som vi ingår i sammanhang som inte är nödvändigtvis demokratiska. Och samtidigt också som vi som demokratin på hemmaplan på olika sätt backar. Jag tänker, nu håller man på att diskutera olika undantag i offentlighetsprincipen just för att NATO anpassar Sverige. Det är lite problematiskt, jag tycker.
Och jag tänker också att så här, folkrätten är en princip. Om man ska försvara en princip, då måste man göra det på ett principiellt sätt. För annars är det inte en princip längre. Så det är så. Och att försvara någonting på ett principiellt sätt gör ju att man inte gör skillnad mellan fall när skillnaderna inte är relevanta. Så om försvaren av folkrätten var så viktig för vår regering, då skulle man till exempel protestera mot de här planerade attackerna mot Venezuela från USA. Man skulle protestera mot Israels ockupation av Syrien som har pågått hur länge som helst och som har utökat. Man skulle protestera mot Azerbajdzjans angreppskrig mot Armenien och inte fortsätta köpa deras olja och sådana saker. Men i och med att man på ett väldigt oprincipiellt plan försvarar folkrätten, då jag har väldigt svårt att se att man faktiskt att det är det som är avsikten.
Utan avsikten är?
Jag tror att avsikten är det som också uttryckts i debatten, kanske inte lika mycket i Sverige men väl i USA, att avsikten är ju att försvaga Ryssland. Man vill hjälpa Ukraina för att förstöra för Ryssland och därmed underminera Rysslands förmågor. Det är ju mycket mer. Jag vet inte om det är bra att göra det, men det är ett argument som jag förstår.
Alltså, i internationell politisk teori så är det ju i någon mening logiskt att man inte alltid samarbetar med stater som har samma värderingar. Vi har sett massor med exempel på det historiskt, så man måste inte ha samma värderingar. Att USA går i en odemokratisk riktning eller att vi har medlemmar i NATO som Ungern och Turkiet, det är inte nödvändigtvis ett problem. Men det är ett problem utifrån den retorik som regeringen, och inte bara regeringen utan som alla i princip europeiska regeringar använder. Så jag håller med dig, Karim. Då skapar man ett problem. Det blir en slags låter som en dubbelmoral. Den yttersta principen just nu, det verkar ju vara att följa USA liksom, till varje pris.
En fråga som ni var inne på förut, det är just det här, vad det är som uppfattas som säkerhetshot, och att det finns forskare då som menar att det här är mångt och mycket en politisk fråga. Linus, du har ju till exempel tagit intryck av Arnold Wolfers som 1952 skrev en berömd artikel i det här ämnet, National Security as an Ambiguous Symbol, alltså om tvetydigheten i begreppet nationell säkerhet. Vad är det viktigaste du plockar med dig av honom i just den här frågan?
Alltså, Arnold Wolfers är ju då en tidig realist, och han hoppas ju någonstans att det ska gå att avläsa hot och bedöma säkerhet på ett objektivt sätt. Men han är samtidigt plågsamt medveten i den här artikeln om att det kanske inte går, eller att det är väldigt, väldigt, väldigt svårt. Och det här beror ju på att säkerhet direkt liksom inbäddas i politiska konflikter. Säkerhet och osäkerhet utmålas ofta som att det är absoluta tillstånd. Antingen så är vi säkra eller så är vi osäkra. Men så är det ju inte, utan det är väldigt mycket grå skalor. Och det finns hela tiden risker för att underskatta eller överdriva. Och för att knyta an till det du sa tidigare, Karim, jag menar, efter slutet på kalla kriget så underskattades antagligen risken för nya hot. Och därför så omvandlades det svenska försvaret till ett insatsförsvar. Men jag är ju rädd att man idag överdriver hotbilder. Och inte bara det, utan att en slags militaristisk logik också får fäste i samhället och driver beslutsfattande.
Ulrika, vad får det för konsekvenser liksom för samhället och politiken? Vad man benämner som hot då?
Ja, nej, men även om vi ser det pågående kriget som potentiellt systemdefinierande och med möjligt negativa effekter för folkrätten då, om Ryssland skulle vinna, så finns det ju en risk för ett land som Sverige, alltså ett litet demokratiskt samhälle, när säkerhetspolitiken får en sån tar spjärn i eller måste förhålla sig till den här hotbilden som jag ändå säger är en realitet, på så sätt att det blir fler och fler frågor som så att säga utrustas med den här säkerhetskomponenten, och det blir ju också komplext i termer av att vi har den här hybridhotssituationen, alltså att verktygen så att säga har förändrats över tiden också, om vi jämför med det kalla krigets dagar, att det är fler typer av hot och att de är otydligare. Vem är det som är antagonisten, vem är det som är avsändaren? Det får ju en destabiliserande effekt på samhället. Men säkerhetiseringslogiken, den vill ju så att säga förmedla det här att det finns fördelar i termer av ökat handlingsutrymme för beslutsfattare om det här så att säga blir allmänt accepterat då. Ja, det är väl någonting att vara vaksam för i en svensk säkerhetspolitisk debatt då, att man granskar politiken givet att det här finns som en inneboende risk då.
Vad är farorna som du ser då med det här säkerhetshotet och som vi upplever? Ja, men
risken med säkerhetisering för ett demokratiskt samhälle skulle ju vara är ju att demokratin undermineras, alltså, eller det offentliga samtalet, det påverkar, vad kan du säga i debatten, vad är ett legitimt argument för eller emot ett visst handlingsalternativ och sådär. Alltså det snävar in hur vi kan prata om säkerhet. Jag lyfter in det som en aspekt att ha, en kritisk blick att ha som ett sätt att utvärdera det demokratiska samtalet, det offentliga samtalet om säkerhets- och utrikespolitik och vad vi har för möjliga handlingsalternativ så att säga.
Och vi ska borra vidare i den här frågan om vad upprustningen gör med oss i filosofiska rummet om vi blir säkrare av upprustning med filosofen Karim Jebari och statsvetarna Ulrika Möller och Linus Hagström. När Sverige blev medlem i försvarsalliansen NATO sattes slutlig punkt för alliansfriheten som länge var kärnan i den svenska identiteten i världen, en position som ofta beskrevs som en självständig röst för fred. Vad är Sveriges nya identitet? Så här sa statsminister Ulf Kristersson den 7 mars 2024 när Sverige blev fullvärdig medlem i NATO.
Medlemskapet betyder att vi har kommit hem. Hem till ett stort antal demokratier, samarbete för fred och frihet. Hem till våra egna grannländers samarbete för säkerhet. Hem till den krets av nationer där vi under lång tid har hört hemma.
Ja, vad blir Sveriges nya identitet i världen? Linus, vad säger du?
Jag tycker att det är väldigt intressant att den här frågan ständigt kommer upp, vilken Sveriges nya identitet är. Det säger ju någonting om hur ihoptrasslade frågorna om säkerhet och identitet är. Och i det här inslaget nu då så säger Ulf Kristersson, han säger precis det som jag var inne på i början. Det handlar om att vi har kommit hem. Hem, vi trygga. Det betonar den här identitetssäkerheten eller den ontologiska säkerheten. Och han betonar det här med demokrati och väst. Jag forskar också mycket om japansk säkerhetspolitik. Det här är precis samma typ av tendenser som man ser i Japan under de senaste 15 åren. Där har man också betonat Japans demokratiska liksom, värderingar och så. Under samma tid som Japans faktiska, empiriskt verifierbara demokrati har försämrats. Så det finns ju en avsevärd risk att den här typen av begrepp töms på innehåll. Så den demokratiska praktiken kan jag tycka i någon mening är viktigare att försvara än de här berättelserna, de här narrativen om demokrati som man ägnar sig så mycket åt.
Hur uppfattar ni Sveriges, vad ska Sveriges nya identitet bli eller vart är den på väg?
Det är ju en slags slutpunkt under på en längre process som vi har sett i den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken. Från den här uttalade ambitionen om neutralitet under så att säga, den aktiva utrikespolitiken under det kalla kriget till den här postneutrala perioden där Sverige hade en bibehållen militär alliansfrihet men så att säga, lämnade neutralitetspolitiken. Och hela den här perioden av en gradvis socialisering genom medlemskapet i EU och genom att vi så att säga, har integrerats i den här, det som refereras till som den europeiska säkerhetsordningen. Och slutligen då det här NATO-medlemskapet som efter anfallskriget mot Ukraina, då Rysslands anfallskrig. Så att det går ju att se det som en gradvis process, en förändrad så att säga, svensk internationell roll då.
Jag tänker att Sveriges identitet har ju länge varit att vi är en del av västvärlden. Och så att liksom vi har i någon mån de facto varit med i NATO ganska länge, även om vi på pappret inte har varit det. Så jag tror att vad Ulf Kristersson och vad många andra ger uttryck för är att det nu har blivit en harmoni så att säga mellan den inofficiella identiteten, hur Sverige ser sig själv, och identiteten på pappret. Men vad den identiteten kommer bli i framtiden, det är ju liksom delvis upp till oss också att avgöra. Det här är någonting som vi måste diskutera med varandra och komma fram till via deliberativa processer och demokratiska val och så vidare. Och i någon mån också vad som händer i omvärlden. Alltså om USA lämnar NATO till exempel, om bara den möjligheten. Då skulle förstås väldigt mycket förändras. Och det måste vi ju också förhålla oss till.
Men den här identiteten som Sverige hade tidigare, att vara en röst för fred, är det något som kan föras vidare i det här nya?
Alltså, det var ju någonting som ledande socialdemokrater väldigt starkt betonade under NATO-processen. Fram till dess hade liksom ett NATO-medlemskap varit oförenligt med att Sverige skulle vara en stark röst i världen. Men det gjordes förenligt i de berättelser som ledande socialdemokrater berättade våren 2022. Skulle Sverige kunna liksom ta upp tråden från liksom 70-80-talen och spela en mer självständig roll? Ja, det skulle vi kunna göra. Det är klart att det finns NATO-medlemmar som spelar en mer självständig roll, som har en mer självständig linje. Men ingenting av det som har hänt sedan Sverige gick med i NATO tyder på att det är den nuvarande regeringens ambition, tyvärr.
Mm. En annan sak, identitet är också kopplat till gemenskap. Och det finns ju en längtan efter gemenskap i samhället. Kan den här upprustningen då, att vi jobbar tillsammans för att försvara vårt land, ge den här känslan av ett gemensamt mål? Och vad är det i så fall för slags gemenskap?
Närvaron av ett, upplevelsen av ett yttre hot och att det kan leda till inre sammanhållning är väl en slags basingång i ett sånt samhälle ändå. Så. Men otillräckligt ändå, så.
Nej, men, och det är också så att det är en gemenskap som å ena sidan baseras på gemensamma värderingar som man socialiseras i, men det baseras ju också på stigmatisering av värderingar och tankar som är ovälkomna. Så att gemenskap är ju ett slags tvegat svärd på det sättet. Och det ser vi också i den svenska säkerhetspolitiska debatten, liksom i andra säkerhetspolitiska debatter, att det är väldigt lätt, väldigt snabbt blir så att ett sätt att tänka blir liksom legitimt och andra sätt att tänka blir illegitima.
Vi har hört representanter för fredsrörelsen berätta att det är väldigt svårt att föra fram den typen av resonemang. Och Linus, även du har ju blivit kallad för Putin-kramare efter att ha ifrågasatt Sveriges NATO-anslutning och så. Är det också så att oenighet och kritik mot säkerhetspolitiken är ett slags säkerhetshot, kan utgöra ett säkerhetshot, eller hur ska man se på det där?
Jag skulle säga att det är nästan precis tvärtom. Men jag känner såklart igen den tanken. Tanken är att om vi visar upp en oenighet, en fasad som inte är helt enhetlig, då kan liksom fienden på något sätt manipulera det och så. Men det finns många exempel på historiskt. Det är ju att grupptänkande är ett problem. Om alla springer åt samma håll och tänker på precis samma sätt, så kan det också leda till liksom säkerhetspolitiska problem. Säkerhetspolitiken är ju så pass komplicerad och så pass mångfacetterad, just i och med att det handlar om framtiden och sånt som vi inte fullt ut kan bedöma. Och där ska jag säga att det finns ett självändamål att så många olika perspektiv som möjligt kommer fram och hörs. Och sen så är det såklart så att någon i slutändan måste fatta beslut. Men de ska göra det på basis av ett underlag som är så pass komplett som möjligt.
Jag vill bara hålla med och tillägga en rekommendation. Det finns en forskare som i USA som heter Stephen Walt, som precis kom ut med en bok som handlar om likriktningen inom den säkerhetspolitiska communityt i USA, som ibland kallas för The Blob, och hur det har. Ja, det finns en enormt stark konsensuskultur, och han menar ju, pekar just precis på det som Linus pratar om, hur problematiskt det är och hur leder till att man gång på gång fattar beslut som är katastrofala för USAs säkerhet.
Kan du ge ett exempel?
Till exempel invasionen av Irak.
Kan jag bara säga till en till, och tänker också i Sverige har vi också sådana exempel. Att vi la ner värnplikten. Vi var ju med facit i hand ett ganska dumt beslut som fattades av dåtidens experter. Liksom. Och många av dem är kvar idag och betraktas fortfarande som experter. Men de hade ingen kristallkula då och de har ingen kristallkula idag. Det lades ner på precis samma sätt som vi idag rustar upp. Liksom.
Ja, jag hakar på här och håller med då i det här att vi beskriver utrikes- och säkerhetspolitiken som i jämförelse med vilket annat område som helst, så är det mindre öppet för insyn och det finns högre förväntningar på politisk konsensus. Utöver exemplet USA, så i Sverige då att det kan finnas extra starka förväntningar på en liten stat och liksom upprätthålla den här konsensusen då, därför att splittring kan göra oss sårbara från omvärlden. Men det här är ju ingen demokratisk kvalitet, utan det är ju en slags realpolitisk verklighet då. Och då är det ju särskilt särskilt viktigt då för folkvalda politiker, om man då så att säga är omgärdad av vissa regler i hur det här politikområdet kan bedrivas, att också stå öppen för det aktiva civilsamhället. Alltså där finns det ju en tydlig funktion i att de inhämtar kunskap, granskar och debatterar utrikes- och säkerhetspolitiken. Och det är ju de argumenten som ska bemötas på saklig basis, för den har ju kvalitetsstärkande potential snarare än att civilsamhälleliga då i termer av fredsrörelsen ska problematiseras. Fredsengagemanget som sådan är ju en värdig partner att, så att säga, diskutera med. Så.
Vi är alla ens här, men jag tror att det är värt att notera att ibland finns det faktiskt grupper som är ideologiskt allierade med våra fiender och som använder pacifism som ett medel för att stödja sina fiender. Till exempel var det så med vissa sovjetlojala grupper i Sverige under kalla kriget, att de var väldigt mycket för pacifism, men deras pacifism handlade egentligen inte om pacifism utan om att hjälpa Sovjetunionen.
Jag håller med Karim. Sådana finns. Det finns svenskar som stödjer Nordkorea, men de är försvinnande få. Och det är betydligt fler som associeras med Ryssland idag som inte överhuvudtaget har någon avsikt att gå Rysslands ärenden. Mm. Men ändå då utmålas som om de gör det. Men jag håller helt med Karim. Sådana personer finns och de ska man såklart vara vaksamma på.
Jag tänkte vi skulle avsluta med att blicka framåt och kanske lite bakåt på sätt och vis. Som vi har varit inne på så har ju Sverige tidigare under historien satsat väldigt mycket på försvaret. Under kalla kriget så var ju hela samhället involverat i totalförsvaret och nu är vi ju liksom på väg dit igen. Vad väcker det här för tankar om hur samhället påverkas? Finns det lärdomar från då som vi liksom ska plocka upp och ha med oss framöver nu när vi går in i det här, Ulrika?
Det går ju att dra lärdomar från ett antal utredningar som har gjorts om hur Sverige har agerat i krissituationer. Och mycket av de lärdomarna pekar ju på bristande samordning mellan myndigheter för att förklara otillräcklig inledande respons till kriser. Och då tänker jag att en lärdom är ju att en viktig komponent när vi pratar om totalförsvaret är ju hur myndighetssverige eller det offentliga Sverige organiseras och förbereds för kris och krig då. Det finns ju en strömning i alla fall i debatten att det får ett väldigt starkt fokus på den enskilde individen som ju också har ett ansvar och som inkorporeras i totalförsvaret.
Våra krislådor.
Ja, jag har en krislåda under utveckling hemma hos mig, så att säga.
Under utveckling?
Under utveckling. Jag tänker, den blir väl aldrig klar. Det är en process, tänker jag. Andra saker utöver krislådan som är viktiga i kris, det är ju det starka civilsamhället, att du ska känna din granne, att det finns aktörer som snabbt kan koordinera och mobilisera befolkningen, så att säga. Så att här finns det ju en offentlig dimension i totalförsvarskonceptet som är helt central.
Jag håller såklart med om allting du säger, Ulrika, men jag vill ändå kasta in några liksom brasklappar här. Det finns ju en risk för att det också ett permanent krisläge normaliseras och cementeras.
Vad är det för risk med det?
Ja, det är en risk eftersom just undantag, olika typer av undantag kontinuerligt legitimeras i ljuset av det här krisläget. Undantag från demokrati och demokratiska spelregler och normer. Men sen tycker jag också att det är lite på ett sätt lustigt men också lite sorgligt hur idag en massa olika samhällsproblem, hur man motiverar att de ska lösas just för att de nu ses som totalförsvarsfrågor. Vi måste rusta upp järnvägen. Varför? Jo, men det är totalförsvaret. Nu ska kanske äntligen sjukvården kunna fixas till. Varför det? Jo, men det är totalförsvar för totalförsvarets skull. Som om inte sjukvården hade ett egenvärde utan totalförsvaret. Så det är en typ av att man kan se att militära logiker kolonialiserar den civila verksamheten. Men inte all civil verksamhet. Det finns också uppenbara undantag. Till exempel så tycker jag det är otroligt konstigt att vi kör på med kärnkraft som ingenting hade hänt i ett läge där vi tänker att vi kanske ska kriga. Det blir omöjligt att kriga om vi har fler kärnkraftsreaktorer. Det finns vissa frågor som helt verkar undantas från totalförsvarslogiken på ett ganska konstigt sätt.
Karim?
En av de viktigaste redskapen för att kunna ha en bra säkerhet är ju att samhället fortfarande är intelligent, alltså att kan svara intelligent på en dynamisk föränderlig värld. Och den här intelligensen som vi har varit inne på tidigare undermineras av att, eller kan undermineras i alla fall, av de här idéerna om att vi står under ett starkt hot. Att man sluter sig samman och att man tystar ner personer som man anser vara, liksom gå fiendens ärenden. Och då hamnar man i en situation där idéer som egentligen ingen har, inte har en basis i verkligheten, inte bara är en del av debatten utan får också styra policyn. Så jag vet att det blir mycket exempel från USA, men mycket av litteraturen inom internationella relationer är ju därifrån. Till exempel i USA så fanns det ju en idé om den så kallade domino-doktrinen. Så tanken var att om ett land blev kommunistiskt, då skulle det vara som domino-brickor. Och det här motiverade USA till ett väldigt, väldigt kostsamt krig i Vietnam, som var dåligt på massa olika sätt. Men det visade sig att den där domino-doktrinen var helt... Det var bara fabulerad, liksom. Och jag tror att det är den typen av misstag som vi riskerar också att begå.
Vi släpper kanske lite på allvaret nu då och går över till filosofiska rummets mer lustbetonade karamell när vi ber er gäster om tips på sånt som har inspirerat era tankar. Karim?
Ja, jag läste nyligen en väldigt bra bok av en författare, amerikansk författare som heter Sergej Radchenko, som heter To Rule the World. Det är en otroligt genomarbetad genomgång av brev, dagboksanteckningar från sovjetiska ledare, från Stalin till Putin egentligen, som visar då hur de här männen tänkte i olika liksom av de här välkända kriserna, liksom Iran och Kubakrisen och allt det här. Det som han visar genomgående är hur Sovjetunionens sökande efter identitet och längtan efter att bli erkänd som en stormakt som var jämlike med USA och med Storbritannien och så vidare drev väldigt mycket av beslutsfattandet på ett sätt som man absolut inte kände till då och som idag inte är allmänt erkänt.
Jag ska säga till lyssnarna också att vi lägger ju upp de här tipsen sen på nätet så att ni kommer kunna hitta dem och hur namnen stavas och sådär. Linus, vad har du med dig?
Ja, jag har märkt under de senaste åren att det som har påverkat min syn på säkerhetspolitik allra mest, det är det faktum att jag började träna den japanska kampsporten Aikido när jag var 14 år. Och jag har också skrivit en artikel om det här som handlar om hur man kan tillämpa Aikido i världspolitiken. Aikido är en defensiv kampsport. Den är helt inriktad på försvar och handlar väldigt mycket om att heller inte skada sina motståndare. Så det här har påverkat mig. Sen under senaste året har jag haft ett sabbatsår och då har jag dessutom läst väldigt mycket psykoanalys och framförallt av Jacques Lacan. Så det här påverkar min analys av säkerhetspolitik. Men för att förstå säkerhetspolitik så ska jag säga Aikido, alltså hur man blir säker. Och för att analysera hur säkerhetspolitik faktiskt bedrivs, ja, men då är det kanske psykoanalys.
Aikido, psykoanalys. Det var lite oväntat med psykoanalysen kanske, men Ulrika...
Ja, jag gör en taktisk förflyttning från de militära medlen till de diplomatiska verktygen och föreslår Elin Jäderströms biografi om Agda Rössel. Hennes excellens Agda Rössel, det var Sveriges första kvinnliga FN-ambassadör.
Stort tack för att ni kom. Det här var Filosofiska rummet om vi blir säkrare av upprustning. Och programmet är slut. Ni har hört Karim Jebari som är filosof och forskare vid Institutet för framtidsstudier. Ulrika Möller som är docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Och som också forskar om kärnvapenförhandlingar vid Alva Myrdal Center. Och Linus Hagström som är professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan. Och redaktör för en bok med kritiska perspektiv på svensk säkerhetspolitik. Är Sverige säkert nu, heter den. Producent idag var Marie Liljedahl, jag heter Cecilia Strömberg-Wallin. Och nästa gång, då handlar det om fängelsestraff för 13-åringar. Innebär att vi har ändrat synen på barn? Eller innebär att vi har ändrat synen på straff? Gå in i appen Sveriges Radio och tryck på hjärtat vid Filosofiska rummet så missar du inga avsnitt. Gör det så hörs vi om 2 veckor. Ha det fint!